God morgon från Paretodesken, måndagen den 1 november, äntligen måndag, ny månad. Och september var ju en riktigt svag månad, men i oktober återhämtade sig börserna och gav revansch. S&P 500 stängde upp nästan 7% för oktober och drivet av bland annat starkare Q3-rapporter än väntat. Även Stockholmsbörsen stängde på plus för månaden och vårt benchmarkindex OMXSGI steg 5% för oktober. Men sämre gick det för vår modellportfölj som stängde ner 1,6%. Om vi ägnar någon minut åt modellportföljen så gick Lundin Mining starkt, steg 15% i månaden. Även Green Landscaping och Bioinvent gick starkt. Vi såg fortsatt att tech och growth underperformade value, vilket också då har tyngt vår portfölj. Vi hade Sedana Medical som bidrog på negativa sidan, stängde ner 21% för månaden. Även Storytel och Jetpack underperformade i oktober. Så 2 av 10 aktier slog vårt jämförelseindex i månaden. Och för november gör vi 2 förändringar. Vi adderar Gaming Innovation Group och Egetis Therapeutics och vi tar bort Jetpack och Lundin Mining. I år så är vår modellportfölj upp 11% medan vårt jämförelseindex är upp 30%. Men ser man sedan start så är vår portfölj upp 225% medan jämförelseindex är upp 100%. Så vi fortsätter att kämpa på med vår månadsportfölj. Idag är det ganska lugnt på rapportfronten. Vi har släppt en Nordic Healthcare Triggers-rapport för november. Varje månad så släpper vi en rapport över hur det har gått för healthcare-bolagen i oktober och månad innan. Och vad vi tror om bolagen längre fram. Vi såg ju i oktober att största nyheten var väl Oncopeptide som drar tillbaka Pepaxto i USA och skalar ner deras organisation och fokuserar på R&D. Alzheimers fortsätter också vara i blickfånget och så har vi tagit upp USAs Medicare i rapporten bland annat. Nu ska vi prata med Longview Economics och Chris Watling. Good morning Chris, we saw stronger markets in October, what's your take?
Well, it's interesting, isn't it? I mean, seasonally, the November and December are normally a very good time of the year for markets. And in fact, they're two of the best months of the year on average, if you look back over 20 or 30 years, whether you look at an average return in November and December or whether you look at a median return, they tend to be pretty good months into the year end. People talk about the Santa Claus rally and so on. But yeah, it was a very good October. And so markets probably need a bit of a pause here. And I think that'll be interesting over the next week or two as they pause, how much they track sideways or give back of those gains. I think that price action will be quite interesting. But broadly speaking, we're very constructive on markets. There's a lot that's positive about the macro backdrop and the positioning of the central banks. A little bit nervous, of course, that the central banks are starting to pick up their pace of wanting to tighten. We've seen lots of comments out from second line central banks like the Bank of England and the Norwegian Central Bank, the New Zealand Central Bank and Canadian and so on. So quite a lot of them in the last few weeks have been a little bit tighter on monetary policy, so that's a slight concern, but the Fed remains very much on side, as does the ECB really, and of course those are the two biggest central banks in the world along with the Bank of Japan. So generally constructive for the rest of the year, I think would be where we're at.
And this week is an important week. We get both Fed and we also get non-farm payrolls.
Yeah, it's a hugely important week for, you know, both, yes, you're quite right, the Fed, and it's the first week of the month, so it's a big data week for the US with the payrolls and also the ISM manufacturing and non-manufacturing data, whole ton of stuff, PMIs across the globe and so on. I mean, I think the Fed's probably going to announce the start of their tapering program. That's perhaps not surprising at all. And generally to date, the Fed's been pretty dovish coming to meetings. People are a little bit worried, but they tend to be more dovish than people think. What will be interesting is what they do with their language and how they talk about inflation in the press conference, whether they use a transitory word or how much they use it and how they refer to inflation in terms of their press release and so on. So it's a lot to keep an eye on. It'll be a fascinating week, a lot of data as well. And Yeah, be interesting to see what they say.
So overall, the markets may pause 1 week or two, but then it's a Santa rally.
That's right, Santa's coming to town.
Perfect, many thanks Chris. Och nu ska vi prata iGaming med Malon Wernick som släpper en uppdatering på Kindred idag och släppte uppdatering på Evolution, Kambi och Betsson förra veckan. Om vi börjar med Evolution, Malon Wernick, hur var den rapporten?
Nej men precis, Evolution, aktien tappar ju 8% där på rapporten, vilket jag tycker är en överreaktion. Rapporten i sig var solid, intäkterna 2% under väntat, men EBITDA-marginalen kom in på en all time high, 70%, vilket var bättre än vad vi och konsensus räknade med. Det är ju 12:e kvartalet i rad då man har en all time high EBITDA-marginal, justerad EBITDA-marginal. Så det är otroligt stark skalbarhet fortsatt i caset. Då ska man säga, då fokuserar Evolution på tillväxt snarare än lönsamhet och ändå så visar den här EBITDA-marginalen nivåerna då. Och den kommer vi, tror vi då, fortsätta upp också framöver. Rapporten i sig, man växer på starkt, live-kasinon upp 53% year-over-year, både Nordamerika och Asien, sekventiell tillväxt på 17%. Ja, vi räknar med att de kommer fortsätta växa i Nordamerika och Asien, 15-25% sekventiellt, minst det närmaste året. Fortsatt väldigt stark tillväxtresa där. Jag brukar säga att Evolution är ju lite av ett startup-bolag när det kommer till tillväxt utanför Europa. Man är i liksom en sinnessjukt stark tillväxtfasresa här fortsatt. Går man in i en...
Nej, förlåt, fortsätt.
Nej, men och sen går man in nu i en stark säsongsmässig period, Q4 här. Vi ser stark data, spelardata. Aktiviteterna har kommit upp. Man har pent up demand, man rampar upp spelsläppen, man rampar upp nya studios, Michigan-studion och så vidare. Så det händer otroligt mycket i bolaget och vi ser det som ett bra risk-reward-case då idag.
Men Malon, tittar man första anblick på rapporten så såg den ju bra ut i linje med våra förväntningar. Men varför tror du marknaden handlade ner Evo på rapporten?
Jag tror lite så här. Dels så gick aktien först ner men sen upp precis veckan två innan rapporten. Och jag menar, kursmässigt är vi tillbaka på samma nivåer som i september. Sen så lång kommentar att man inte guidade upp EBITDA-marginalen. Jag tänker en feltolkning. Det som missas på var NetEnt-biten. Men samtidigt så liksom underliggande går väldigt bra. Så jag tycker reaktionen på rapporten var en överreaktion och vi fortsätter lyfta fram Evolution som vår favorit i sektorn. På våra estimat, vi rör knappt estimaten alls. Vi sänker target price med 3,5% till 18,45 från 19,15. Det vi gör är att vi tar ner skatt, eller vi höjer skattenivån från 2023 och framåt. Och det är mot bakgrund av den här globala techskatten som väntas implementeras då för 2023 med miniminivå på 15%. Evolution betalar idag en skatt på 7%. Så det är väl stora förändringar i estimaten på EPS för 2023 och framåt. Annars rör vi knappt estimaten alls, utan vi fortsätter gilla Evolution som favoriten i sektorn.
Kindred och Kambi då, Malon. Vad kan man säga om de rapporterna? Lite spridda skurar vid Kambis rapport var väl, den var väl helt okej.
Kambi kom in bättre än väntat, något bättre än väntat. Men man ska med sig där att där hade man en stark sportboksmarginal, starkare än vad vi räknade med för kvartalet. Och justerar man för den marginalen till en mer normal, eller vår nivå då, så var det en lite svagare än väntat Q3 från Kambis sida. Men jag tycker Kambi-rapporten var väl ingenting konstigt så egentligen. Det är tuffa på även där. Man går in i ett sånt starkt kvartal här i Q4. Initiera återköpsprogram på €12 miljoner. Men jag tycker inte det var jättemycket news annars så i Kambi-rapporten. Utan vi har kvar den på köp. Sänkte lite riktkursen där också.
Och på Kindred då som missade försäljningen rejält i kvartalet, vad beror det på?
Ja, men Kindred, det var egentligen två saker som man tog med sig från den rapporten. Dels så var ju Q3 svagare väntat, kom in 13-14% under oss och konsensus. Och sen så var ju också trading update över Q4 väldigt svag. Båda förklaras mångt och mycket av sportboksvertikalen. För Q3 så är det Frankrike som har haft lägre aktivitet än väntat. Vi räknar att Frankrike står för en 22% av gruppen. Har man då lite tuffare koms där på sportsidan med franska öppna i Q3 2020 och franska landslaget då, som åkte ut i EM i tidigt skede. Och fransmän är väldigt nationalistiska. De spelar upp mycket inhemskt och på det som händer i landet. Så det förklarar delvis den negativa aktiviteten så på franska marknaden här i Q3. För att utkänning upp till den Q4 så börjar den väldigt svagt. Dock ska man med sig att sportboksmarginalen var under 2% här i starten av Q4. Vilket kan jämföras med historiska snittet på nästan 9,5%. Så det förklarar mycket av den svaga starten för Q4. De ger också guidance för Q4 om revenue mellan 220-260 miljoner pund för Q4-kvartalet. Vi tror att man kan nog hamna i en upper end av den rangen för kvartalet. Och vi tror att spelviljan och liksom spelmönstret från spelarna nu när man haft ett fördelat resultat för spelarna, att man kanske tar lite mer risk och lite mer kuponger. Så vi tror att marginalen, sportboksmarginalen, skulle kunna overshoota positivt mot historiska snittet här resten av Q4. Vi räknar med att man kommer lite över då midpoint på sitt revenue guidance för Q4. Annars så Q4 återigen, Holland stänger ner verksamheten tillfälligt där. Det räknar med att Holland står för 17-18% av gruppen, så det blir ju jobbig negativ effekt här för Q4 på grund av Holland, men också in i 2022, det räknar med att man går live med sin licens i Q2 och det triggar negativa estimatförändringar på Kindred för 2022, framförallt då även här i Q4. Sen tror vi också att körnen på holländska marknaden kommer att öka, givet att man inte kan vara live i Holland från nu då, när andra operatörer går live. Till och med Bet25 gick live med sin licens här, och jag tror var förra veckan. Och det är ett sånt namn som jag tror kommer att snå kunder från till exempel Kanada och Kindred. Så det kan vara jobbigt sen att gå live också när man väl går live i Holland. Men vi fortsätter att vara positiva till Kindred även om de har lite headwinds på Europamarknaden just nu här närmsta halvåret. Då.
Kan vi säga någonting om Betsson också?
Ja, men Betsson var en stabil rapport. Och justerar man för sportboksmarginalen så var den också inline på sportsidan. Och även casino inline. Så det var väl liksom ingenting konstigt så i siffrorna tycker jag. Intressant var ju återigen trading updaten. Betsson var ju först ut med sin rapport bland iGame-bolagen. Så reaktionen på trading update blev väl rätt så volatil. Aktien öppnade ner tror jag 5% på en trading update som vi menar då, som vi också skriver vår first take, att man misstolkar den. Justerar man updaten för en mer normal marginal på sportboksidan så var den bättre än väntat. Så vi tycker den här rapporten i helhet var rätt in line och solid, inte jättemycket konstigheter där. Vi upprepar hold. Inget bolag vi pushar i sektorn utan fortsatt hold här på Betsson. Lyfter target price med 1 krona, så vi har target price 61 kronor på Betsson där då.
Så men vi har fortsatt då köp på 3 av bolagen. Evolution, Kambi, Kindred, där Evolution är vår topic. Det har ju gått väldigt svagt för bolagen. Du tycker inte att det är dags att kanske ge upp de här bolagen?
Nej, snart tvärtom. Vi har köpt på de här. Man går in i säsongsprecis kvartal här. Jag tycker att marknaden överreagerar på trading updaten här i början av Q4. Och jag tror snarare att det är läge och risken och rewarden finns på uppsidan och nedsidan timemässigt här i bolagen. Vi ser fram emot väldigt hektiskt och fint Q4 här. Och även USA som kommer igång med NFL här i september och så vidare. Så vi är nog lite mer positiva än var tidigare för sektorn generellt.
Ja, tack så jättemycket Malon.
Tack.
Och vi kan väl även nämna att vi släpper en uppdatering på SCA efter deras rapport. Vi upprepar vår behållrekommendation och justerar upp riktkursen något till 138 från 135. Tack för oss denna morgon. Ha en fortsatt trevlig dag och fortsatt trevlig vecka.